Michelle här. Det är nu länge sedan Jonas deltagit i podden. Av det skälet beslöt jag mig för att behålla ett lite längre parti introdiskussion den här gången. Gillar du vårt myssnack så kan du bara fortsätta lyssna. Men om du hellre går rakt på sak är du välkommen att hoppa framåt ungefär 8 minuter då första gestaltberättelsen inleds. Så, då har du koll på det. Nu kör vi. Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle.
Och mig, Jonas.
Ja, välkommen Jonas.
Tack.
Starka tystnad.
Du tyckte jag skulle säga något mer.
Du får hålla dig kort. Välkommen tillbaka. Det har gått ett tag sedan du var med. Det känns väldigt roligt att du är här. Idag ska vi fortsätta på den här världsresan som vi inledde förra gången. Då tog vi oss från USA, sen till Ryssland och sen tillbaka till USA. Idag så ska vi besöka Tjeckien, sen Tyskland och så USA. Men jag tänkte att inledningsvis så ska vi snacka lite om vad du har gjort sen sist.
Ja, sen sist var ju då typ ett år sedan, så att det har hittat på ganska mycket. Men senaste tiden har jag väl, jag har åkt lite skidor här och nästan dött i halkan och farten här i Sverige. Jag har lärt mig virka och så har jag ju såklart flyttat hem till min barndomsstad och jobbat där ett tag. Och skaffat 2 katter har jag gjort sen vi pratade senast också.
Ja, blev vi pappa, kattpappa.
Får se om någon av dem kommer att störa och så här tassa och leja. De börjar vara 1 år snart. Det är en av dem som prompt ska så här, antingen leka eller gosa 4 på natten. Så kommer in och liksom hugger mig lite lätt i ryggen. Tills jag antingen stänger dörren eller leker med henne. Det är som omöjligt att vara arg också. Den är så gullig.
Ja, okej. Okay. Så du har gjort massa grejer egentligen. Du har ju blivit läggad psykolog också. Det var du ju inte sist.
Ja, precis. Det blev ju klar med Peter Fen i höst, va? Och så, ja, jobbar vidare. Och du också. Så två legitimerade psykologer nu.
Två legitimerade psykologer, så är det. Mm. Jag vet inte, det känns som att jag börjar vänja mig ganska mycket nu. Så det är inte så här man bara, ja, legitimerad. Utan nu är det så här, ja, legitimerad. I Finland var det ju så också där innan jag hade blivit läggad, när jag hade blivit utexaminerad. Då var det ju så här, ja, men vad ska vi kalla det då? Jag vet inte. Alltså, för man fick ju inte kalla sig psykologkandidat mer eftersom man var klar liksom. Så det var ju också nystan att läsa.
Jag tycker roligaste var i Falun då någon frågade vad PTP-psykolog betydde och varken jag eller min handledare kunde svara. Och sen när vi kollade upp det så inser vi att det står, ja, vad fan betyder det nu? Det betyder ju
praktisk tjänstgöring för psykologer, psykolog.
Exakt, praktisk tjänstgöring, psykolog blev ju liksom titeln då. Så var ändå PTP-psykolog och inte veta vad det betydde marginellt bättre. Men du då, finskan, vad har du pysslat med sen senaste avsnittet får man fråga?
Ja, sen senaste avsnittet så har jag, ja du känner ju till det här, men jag har ju såna här moments när jag gräver ner mig i dokumentärer och så här. Så det har jag ägnat mig åt bland annat. Alltså, är du medveten om att de har skickat upp ett nytt teleskop? Eller nytt och nytt, det är ju typ 2021 eller någonting, men det tog ju ett tag på plats. Alltså,
det minns jag.
Ja, jag har nördat in mig på alla nya upptäckter som kommit via det här teleskopet eftersom det har så här, det plockar upp infraröd strålning och ser igenom damm och stoft och sånt. Och man kan se in i unga universum typ. Skitspännande. Och via det så har jag tittat på så här, our local supercluster, the Virgo supercluster. Och det här Laniakea som innehåller 100 000 kanske galaxer eller någonting. Så här, en halv miljard så här, ljusår eller vad det är. Across. Och alltså det är någonting, men när man tittar på allt det här som gör mig så här. Ja, men du vet, man drabbas av den här A-känslan och jag blir typ glad av det. Men det är också skräcken jagen. Jag satt och tänkte nu senaste dag, jag bara, om jag faktiskt kunde uppfatta hur jävla stort Laniakea är. alltså hade man blivit vansinnig då? För att det är inte bara stort, utan det är, alltså, det är groteskt stort.
Det finns ju exakt, den där premissen finns ju i Lyftarens guide till galaxen, då det finns en sån här tortyrmaskin där man får se sig själv i liksom, och fatta sig själv i relation till universums liksom storlek. Och resultatet blir liksom fullständig galenskap.
Ja, förutom alltså rimligt.
Förutom hos en av huvudkaraktärerna, Safad, han mer inser att han var liksom, han var precis så förträfflig som man tänkte sig.
Alltså jag har inte läst det, men jag läser, jag tror att det är Stephen King som har skrivit den här The Jaunt. Du har läst den någonting?
Nej, det har jag inte. Jag tror jag läst om den nu när du säger det, men jag minns ingenting. Men det är nog rymdtema, eller?
Ja, men det är rymdtema. Så där är ju en av passagerarna, alltså de söver ner passagerarna för att de ska på en lång så här, resa i rymden då. Och en av de här passagerarna så undviker att låta sig sövas ner med vilje liksom. Den här passageraren har ju då mist förståndet när de väl kommer fram, för att det är en så här lång tid som de har suttit. Jag vet inte om jag har så mycket att tillägga på den, för jag tycker inte att den fångar, alltså jag tycker att Lanya Keem är spejsat.
Jag vet inte, jag tror det skulle vara större chans att jag blir vansinnig av en sån lång resa liksom. Jag menar, jag klarar knappt av Finlandsfärjan utan att det börjar sticka lite, rycka lite i ögonen.
Ja, men alltså jag tyckte ju ändå att den här resan när jag tappade avgasröret i, vad heter det, Haninge var ganska mastig faktiskt. Där kände jag att det började nå min övre gräns, så det kan hända att jag inte hade fared so well either. Men jag tänker att vi ska börja kicka igång så småningom. Vi ska alltså snacka om gestaltpsykologi. Har du koll på gestaltpsykologi någonting sen tidigare?
Alltså inte jättebra, det är liksom det lilla vi hade under utbildningen när man har stött på och så, men inte liksom i detalj, så det var kul att läsa lite mer om, och, men dålig koll, jag känner inte igen många av de här namnen liksom innan. Det var Kofka, lät vagt bekant, men det var ju inte den Kofka, och det var inte med ett O heller, så att det...
Jag tänker man kan hålla reda på Kafka och Kofka med att, vad heter det, Kafka frekventerar väl kaffescenen i Prag ganska mycket, Kafka. Och Kofka, tysk, gillar kanske öl. Ni kanske Nej. Inte dricker kaffe i och för sig i Sverige, men ja, det är under finska öl i vart fall. Så att,
Nej, inte tusan, men det ska bli kul att prata lite i alla fall om det. Ja, men jag det känner mig lite på vad heter det, djupt vatten. Men...
Nej, men vi ser vart vi hamnar. Jag tänker att vi kör. Börjar du bli trött på att höra om Wilhelm Wundt och introspektionen? Ja, då hade du varit i gott sällskap för 112 år sedan. De amerikanska psykologerna tyckte att tyskens lära var bakvända och rebellerade från första stund. Watson, professor vid John Hopkins, föraktade introspektionen som hängde honom i hasorna likt ett kletigt vetenskapsfientligt plåster. Pavlov vägrade ta ordet i sin mun och William James skrev långa, ivrigt hyllade kritiska anföranden i stil med: denna metod kräver yttersta tålamod och skulle knappast ha uppstått i ett land vars invånare hade förmågan att bli uttråkade. Tyskar som Weber, Fechner, Verdot och Wundt kan uppenbarligen inte bli det. Många ansåg sig alltså ha bättre idéer och man avfyrade dem i ilsken kanonad i mun på varann. Funktionalismen, tillämpningen, hade blossat upp i staterna. Behaviorismen skulpterades fram i Ryssland. Ljusstudier pågick på alla berörda kontinenter och Freud hade precis inlett sin kalasfejd med Carl Jung, som hade fläkt ut psykoanalysens brister över hela New York Times. Men hemma i Tyskland pågick många intressanta ting. Inte minst på Berlins universitet. Där hade nämligen gestaltpsykologerna sitt näste. Gestaltrörelsen hade sina rötter i tidigare idéer. Fokuset på perceptionernas helhet återfanns ursprungligen i verk signerade Immanuel Kant. Han ansåg att världen omkring oss förvisso kan uppfattas bestå av olika sensoriska bitar, men att dessa organiseras aktivt av sinnet. Enligt honom var perceptionen inte passiv, utan hjärnan arrangerade elementen i en enhetlig helhetsupplevelse. Ett par generationer senare höll Franz Brentano stadigt i samma fackla. Han höll inte heller med Wundt, utan ansåg att psykologi borde handla om själva handlingen att uppleva någonting. Enligt Brentano var Wundts introspektion artificiell.
Han satsade istället på direkt observation utan något extra nedbrytande i bitar. Dessa tankegångar började bädda för någonting helt nytt. Särskilt som tidsandan inom fysiken förändrades under 1800-talets sista år. Där övergav man allt mer sina atomistiska tankegångar till förmån för de nya kraftfälten. Magnetismen är ett exempel. Då järnspån hälls ut över ett papper som vilar på en magnet formar de ett särskilt mönster. Det innebar att även om de inte var i direkt kontakt med magneten så påverkades de ändå av kraftfältet. Fenomen såsom detta kunde inte förklaras av de klassiska mekaniklagarna utan betraktades som någonting helt nytt. Det var inte bara summeringar av effekter på individuella partiklar utan en ny och jäckande helhet som befann sig bort om allt det gamla. Atomismen, vars form det psykologiska tänket stöpts i, höll på att bli passé. Och tack vare sina täta kontakter med fysikerna skönjde nu gestaltteoretikerna en alldeles ny psykologisk kust att upptäcka. Filosofen Christian von Ehrenfels bidrog till det växande tankegodset. Han teoretiserade att upplevelse inte kan förklaras av kombinationer av sensoriska element. Istället talade han om någonting större som sprang ur individuella förnimmelser. Helheten var mer än summan av bitarna. Och detta nya var så kallade gestaltkvaliteter. Allt detta kan verka en smula svårgreppbart, men det ska förhoppningsvis strax klarna. Men först ska vi resa till Prag och slå följe med Max Wertheimer, som studerade med Ehrenfels innan han så småningom doktorerade i psykologi i Tyskland. Eftersom Wundt pratat så mycket om sensationer och perceptioner så var de nu också hans största fokus. Men vad menas egentligen med sensationer och perceptioner? En sensation, eller förnimmelse, är helt enkelt reaktionen på ett stimulus i ett sinnesorgan. Det kan exempelvis handla om färg, form eller rörelse, men också smärta, lukt, smak och ljud. Perception är de processer som tolkar informationen från sinnena och gör dem begripliga. En sensation är att förnimma en skugga i ögonbrån, medan en perception är att plötsligt förstå att skuggan är din bror som står och siktar på dig med en slangbälla. Gestaltpsykologerna anförde att dessa perceptioner inte kunde delas upp i små enskilda bitar, utan de var i grunden hela och odelbara. Det skulle du som ny doktorand vid Berlins universitet strax bli varse. Dina handflator dröp av svett när du steg in på Wertheimers kontor. Det låg mappar, papper och böcker överallt och väggarna var aggressivt brandröda. Du harklade dig och försökte släta ut mimiken medan du inväntade dina blivande kollegor. På skrivbordet stod ett foto av en vacker dam, tre barn och en herre i mustasch och grå tweed. "Det där är Annie," sa en röst. "Ja, och barnen såklart." Du snodde runt. Rösten visade sig tillhöra samma man som på fotot. Han kom fram för att skaka hand. "De ser inte mycket av mig, men det gjorde jag också klart för henne från allra första början." Han behöll greppet om din näve och fortsatte. "Jag hoppas att du är beredd på att göra rätt prioriteringar, du också." Du visste inte vad du skulle svara, men räddades av att Köhler och Kofka kom in i rummet. De presenterade sig och började berätta om vad du hade att vänta, de fysiker de kände och vart psykologin var på väg. "Mack är övertygad," sa det Kofka. "Det är helheten och relationerna som är avgörande. De gamla tankesätten är gårdag. Newton snarare än Einstein." Wertheimer viftade bort dem. "Kom," sa han. Och ledde dig mot en av dörrarna i bortre änden av rummet. "Låt mig visa dig framtiden." Ni trädde in i ett mörkt rum. Det gick inte att urskilja annat än silhuetter där inne. Du trev dig fram till en stol. Medan Wertheimer försvann och rumsterade runt. Någonstans i de bakre hörnen av rummet. Sedan slogs en projektor på. Det dök upp en svart rektangel något till vänster om mitten på ljuskäglan. Rektangeln försvann och en likadan rektangel dök upp något till höger. "Jag förstår inte," sa du. Tålamod, sa Wertheimer. Högerrektangen försvann. Den vänstra dök upp igen. Sen höger, sen vänster, sen höger. Projektorn bytte mellan rektanglarna fortare och fortare. Och efter en stund skedde någonting märkvärdigt. Det såg nu ut som ett skuggaktigt något hoppade framför rektanglarna medan de bytte. Den här skuggan såg ut att surra, stilla och ändå i rörelse. Det är något slags moln, sa du och vände dig till Wertheimer. Av ren rörelse, exakt, sa han. Fy fenomenet. Det här, kära gosse, det här kommer få herr Wundt att slita sitt hår. Men vad betyder det? Frågade du och stirrade hypnotiserat på de blixtrande rektanglarna. Det betyder att Wundts dagar är räknade. För det finns inga enskilda element som tillsammans kan redogöra för detta. Wertheimer slog handflatan i projektorbordet. Och behavioristerna, de är precis lika vilsna. Puls och blodtryck är inte heller direkt observerbara, men kan med lätthet mätas med hjälp av moderna instrument. Och de influerar också våra beteenden. Sen räckte Wertheimer dig en bunt artiklar. Och du lät noga bli att fråga vad han ansåg om psykoanalysen.
Nu har du inte hängt med på den här följetongen, Jonas, men vi träffar ju Wilhelm Wundt där under 1870-talet som grundade psykologin utifrån psykofysiken och typ Fechner och Helmholtz och Weber och hela baletten. Och samtidigt som de höll på så fanns det en annan ådra av psykologi, eller det fanns två andra ådror kan man säga. Den ena så var helt enkelt evolutionen och typ djurstudier, att man höll på med lite mer så här jämförande psykologi. Det pågick parallellt och det mixade inte riktigt med Wundts grejer egentligen.
Nej.
Och sen så fanns det en tredje ådra som man skulle kunna säga lite leddes av en Frans Brentano. Han kritiserade ju det här Wundt höll på med. Som var att alla upplevelser kan brytas ner i sensoriska element. Brentano tyckte det här var bullshit. Och att, alltså han var ju kopplad just till den här gamla Immanuel Kant-skolan. Och gestaltpsykologins grundare, Max Wertheimer, han pluggade under Ehrenfels under en period och blev ganska influerad av honom. Pluggade dessutom musik som också innehöll mycket paralleller till det här. När man tänker på att sätter ihop ett antal toner så bildar det en melodi. Men du kan ju liksom byta ut precis alla toner i den melodin genom att du byter till en annan tonart och du hör ändå att det är samma trudelutt. Och på det sättet menar man att upplevelsen är en helhet eller en form, det man sen kallar en gestalt då. Och den var någonting annat än enbart summan av pusselbitarna. För att hade det bara varit summan av pusselbitarna hade det ju räckt med att en ton hade bytts ut och så hade det varit oigenkännligt liksom.
Mm.
Så nu har du fått en liten så här update på det vi snackat igenom så här av relevans.
Vart det är någonstans, ja.
Och sen kommer behaviorismen och Watson med allt vad det innebär. Och det är typ samma år, det är 1912 som Wertheimer publicerar sin mest tongivande så här grundartikel. Och det är 2013 som Watson publicerar något slags manifesto i sin egen tidskrift. Där
förlåt, sa du 2013 nu? Eller 1913?
Varför är jag så hopplös med det här?
Det var lite coolt om Watson hade kommit ut med det 2013.
jag är glad att vi är på ett tryggt avstånd från
100
Watson.
År bort från Wertheimer, Watson och grabbarna. Det känns
alltså,
faktiskt
Wertheimer
skönt.
Känns ganska, det har varit svårt att dig up any dirt på honom har jag tyckt faktiskt. För att förra avsnittet var det så här, du vet, mycket kufiga grejer som pågick. Och det är för att det har varit ganska lätt att gräva upp grejer om de grabbarna. Men jag tycker att det har varit lite svårt med de här gestaltpsykologerna och det är kanske lite illustrativt för läget på ett sätt. För jag tror inte att gestaltpsykologerna är så centrala, alltså man har inte heller varit lika intresserad av att gräva upp jättemycket som har legat så här nära till hans. Det är ju inte som att jag läst typ 2-3 böcker eller vad jag har gjort. Jag är ju inte så här scoured the library direkt. Alltså jag håller på och googlat upp artiklar och så, men man hittar inte jättemycket om deras privatliv. Alltså det snaskigaste jag har hittat om Wertheimer är liksom att han målade sitt kontor i en så här ilsket röd färg för att han tyckte att det var liksom lite inspirerande. Han ville inte ha så här mesigt myntgrönt och sånt, utan det, ja, han satt inne i en så här röd grotta och jobbade tydligen.
Men och han var väl lite även arbetsnarkoman, som vi fick höra här också då, att han jobbade på och gjorde inte så mycket annat. Men vad var det som drev han då, tror du, till? Det är ändå så ganska radikalt annorlunda, hans idéer. Alltså vad fick han att liksom komma igång med det här? Det är ju lite spännande, även om det inte var att han hade en liksom mörk sida som fick han gå ut och liksom, inte vet jag, attackera folk på öppen gata. Men han hade ju uppenbarligen någon slags driv till det här.
Ja, jag ska inte säga att de andra har attackerat någon på öppen gata heller. Men alltså, det finns en viss så här kultig tendens hos många av de här profilerna som har gått igenom. Men jag har inte sett något sånt tecken från Wertheimer. Betyder inte att det inte fanns, men det är inte redovisats i vart fall. Men jag tror att han motiverades av att, alltså, Wundt hade den här tanken om strukturalism. Alltså om du tänker typ, alltså, du kanske har någon kaffemugg framför dig nu eller någonting. När Wundt introspekterade så bad han ju sina introspektörer att titta på muggen och liksom plocka sönder dess komponenter. Och det menade ju många att det här var bullshit. Alltså att det här var någon slags extra så här intellektuell övning ovanpå som inte alltså faktiskt förekom naturligt. Så det var ju en stor kritik. Och det var också det här reduktionistiska tankesättet. Alltså som jag berättade om där under voice-oven, så pågick det ju ganska mycket i fysiken under den här tiden. Och man började mer och mer komma ifrån den här klassiska mekaniken, och du vet, den här tanken om reduktionism och tanken om att allt gick att plocka sönder i små bitar, och att de här små bitarna och deras egenskaper ensamma förklarade helheten.
Jo, men precis, det här där man kommer, det går från att man är liksom, ja, men någonstans högstadiet, gymnasiet, man läser klassisk mekanik och tänker det här var ganska logiskt och bra, det här förstår jag, det här verkar ju rimligt, och sen kommer man till det de pysslade med fysiken den här tiden, och så blir det bara, hopp, vad fan, nu förstår jag helt plötsligt ingenting, för att det blev komplicerat som världen är liksom.
Ja, precis, så var det. Och de började titta väldigt mycket under den här tiden på kraftfält. Så att man börjar komma ifrån det här att, ja, men för att det ska finnas en kausal kedja så behöver det liksom rent materiellt hänga ihop. Och man börjar tänka mer och mer på så här holistiskt tänkande utifrån de här fälten. Så det var ganska mycket så här laborerande, både praktiskt och filosofiskt inom fysiken. Och det här tog man till sig av också inom andra fält. Alltså psykologin hade ju tidigare varit väldigt influerad av det här atomistiska. Och Wundt tillhörde ju absolut den skolan. Det kändes ju som att han försökte reproducera något slags en psykologisk variant av periodiska systemet med hjälp av sina liksom, element. Ja. Och var väldigt inne på sånt. Och nu säger de liksom, nej, håll in hästarna, att så här behöver det inte alls vara. Utan vi kan istället snacka om helheter och att sinnet faktiskt uppfattar saker som en helhet.
Det är nästan mer intuitivt. Det är liksom, i fysiken är det tvärtom. Där är det intuitiva att liksom se det enskilt nästan. Alltså man tänker så här, om jag knuffar en vagn så får den en viss fart och åker iväg. Och det är inte liksom någon slags sannolikhet eller fält som påverkar den. Men då vi uppfattar saker så är det ju liksom, ja, men lite som du sa, alltså att det, för de flesta av oss, då uppfattar vi ju nästan vi uppfattar ju helheten först, och sen måste vi nästan anstränga oss för att bryta ner det i liksom mindre bitar.
Ja. Ja, men så är det ju. Det var ju det man kritiserade, att man tyckte att det här var lite befängt. Men sen så var ju det här mest en tankegång. Det var inte så att man hade jättemycket, alltså, kött på benen. Innan Wertheimer 1912, inte 2012, satt på ett tåg enligt legenden. Det här har omtvistats lite, men han ska ha suttit på ett tåg. Och medan han satt på det här tåget så ser han hur ljusen håller på, alltså så här, signalljusen och tåget håller på att blixtra på ett visst sätt. Och så blir han jätteinspirerad. Hoppar av tåget i närmsta stad typ. Och springer och köper ett leksaksstroboskop. Och håller på och pilla med det här. Och säger åt sina assistenter tillbaka på labbet att jag har en grej. Vi ska jobba på det här. Och det han då tittar på är det här FI-fenomenet. Och det här menar man ju då var en direkt demonstration mot allt det Wundt höll på och snackade om. Genom att det blir det här att ja, men det är hjärnan som skapar den här formen, den här helheten. För att det här hade inte kunnat skapas av de här elementära bitarna. För att de är stillastående. Det här kan inte förekomma, tänker man sig, om det är på det sättet som Wundt menar. Och det blir någonstans startskottet för att det här verkligen börjar välla fram. Det är ju mycket som har föranlett och det är mycket tankegångar som går åt det här hållet. Men Wertheimer skjuter igång det och blir väldigt, väldigt verksam inom det här vana. Arbetsnarkoman sa åt sin blivande fru som var hans före detta student också att bara så du vet så blir det inte mycket kvalitetstid hemma, utan han kommer befinna sig på labbet eller du vet vid sitt skrivbord eller whatever, och det är så det är liksom, så att hon vet vad hon ger sig in på.
Det här, vad heter det så? FI-fenomenet,
ja.
Säger man så?
FI-fenomenet, ja.
Precis, och det var ju det som, ja men verkligen så här, för det är en sak som jag tänkt på, att så här, det är en sak att ha den här känslan av att nej men det här är ju, det här stämmer ju inte, det är inte bara de här beståndsdelarna, det är ju någonting annat som pågår, och något annat att liksom kunna konstruera ett experiment som ändå visar att nej, det här, det blir någonting annat. Ibland får jag en känsla av att de här tidiga psykologiska teorierna, de var så otroligt påverkade av hur fungerade just, ja men hur fungerade Wundt? Han kanske såg detaljerna först och så bara, ja men det är så vi funkar, det är så alla funkar.
Mm.
Och sen, alltså någon som, ja men man kan ju prata om central koherens liksom. Alltså vilken, hur bra är man på, eller vad uppfattar man först? Någonting i det där att man försöker tänka ut hur funkar folks hjärna liksom. Och så det blir att man utgår från sitt eget sätt att fungera väldigt mycket och bilda teorier utifrån det. Det var ju som det här med, ja men tänker vi i bilder eller ord? Det är liksom, det tar tid för dem att komma fram till att det kan vara båda. För att det sitter folk och utgår från att nej men mitt sätt måste, det måste ju vara så andra hjärnor funkar också.
Ja, nej men 100%. Alltså det var ju väldigt mycket, det känns som att man utgick ganska mycket från vad har jag för personlig erfarenhet. Och sen så extrapolerar jag det och förmodar att det gäller överallt. Och sen så blir man arg på andra som rapporterar andra saker. Så det var ju lite så. Men det jag tycker är spännande med den här rörelsen är ju att det känns för mig som att det här är egentligen en av få, alltså organiserade attacker mot det här synsättet som fortfarande dominerar vetenskapen och psykologin. Ja. Även om vi känner till att det finns ny fysik så använder vi oss ändå av den här gamla, alltså dammiga Newton-metaforen i princip. Och överger inte det där egentligen alls, alltså väldigt lite kan man ändå säga. Men det här är en seriös ansats att säga att ja, men andra saker är möjliga och man använder sig av den här nya fysiken som parallell på ett sätt som Watson hade ju inte en aning om det här, den här alltså state of the art fysiken, utan han utgår ju från att när man säger en objektiv psykologi då menar man den här newtonska mekaniken, att det är den man har som någon slags rättesnöre, och i den finns det finns inte någon plats för någonting som är så här emergent på något sätt i stil med medvetandet, utan vi tittar bara på handlingar för att det är de vi kan observera direkt. Medan gestaltpsykologerna känner att nej, så där lätt kan man inte komma undan, det här är centralt för vår upplevelse och vi försöker på olika sätt hitta ingångar för att studera det här. Men vi gör det inte genom att sitta och filosofera på kammaren, utan vi försöker faktiskt designa experiment för det här. Jag tycker att det här är en sån otroligt cool rörelse. Jag tänker att jag hade varit peppad att vara gestaltpsykolog om jag hade levt 1912.
Ja, på många sätt så känns det som att mycket av det som har kommit efter och även fortfarande är liksom teorier som används. Alltså de, även om det är så här att man inte har kastat ut det här synsättet, så är det nog väldigt lätt att hela tiden, man söker sig hela tiden till det här reduktionistiska och liksom det som är mer görligt för att göra experiment eller designa liksom studier och så. Och ja. Det finns väl något citat från någon av de här, jag vet inte om det var Wertheimer eller någon annan där liksom, att, men de föreslog att, eller som pratade om att ja, men så här skulle kunna funka, och det går just nu, har vi liksom inte möjligheten att göra ett sånt experiment. Det kanske kommer gå i framtiden, men bara för att det inte går i ett sånt experiment just nu så behöver det liksom inte betyda att nej men att det inte är så. Risken är ju så att ens teorier och ens kunskap, att det som avgör vad som blir det som är sant, det är det som vi faktiskt lyckas göra experiment för att observera. Eller liksom att då blir det sant och så blir det andra inte ens möjligt, för att det kan vi inte testa.
Ja, men det är ju en svaghet att vi kan bara nå så långt som vi liksom har instrument att typ styrka olika typer av slutsatser liksom. Men jag tänker ändå att alltså det jag tycker om i gestaltpsykologin är att nej, de har inte en teknik som skulle behövas för att kolla olika saker. Men de försöker aktivt hela tiden konstruera olika typer av experiment som ändå nosar på det här. Men du, jag tänker att vi ska röra oss vidare.
Det låter bra.
Wertheimer hade rätt. Fi-fenomenet blev det experimentella genombrott rörelsen sökt. Man hade sedan länge utvecklat liknande filosofiska resonemang, men det här var någonting helt annorlunda. Rörelsemolnet var ett tydligt bevis på att bitarna inte kunde bidra med hela svaret. För bitarna förflyttar ju sig inte. Så hur skulle en känsla av statisk rörelse kunna uppstå enbart utifrån dem? Några flyktiga bitar av rörelsemoln ingick inte i elementens egenskaper. Känslan av rörelse var därför någonting utöver elementen. Precis som kraftfälten var någonting utöver partiklar inom fysiken. Wertheimer vidhöll att fi-fenomenet var en tydlig indikation på att mänsklig perception var holistisk. Det vill säga såg helheter snarare än delar. Perceptionen var inte summan av individuella förnimmelser, men kanske bestod den istället av exakta relationer. Gestaltpsykologerna trodde att relationer formade vår förmåga att tolka syn, hörsel, smak, känsla och luktintryck. Och de var fast beslutna att identifiera lagarna som styrde den här tolkningen. De kartlade outtröttligt hur vi grupperar, uppfattar rörelser, konturer, illusioner och konstans. Men också hur vi lär oss. År 1913 befann sig en av musketörerna, psykologen Wolfgang Köhler, på Teneriffa. Syftet med resan var att studera schimpanser. Köhler trodde inte på Thorndikes effektlag, att djuren bara slumpmässigt prövar sig fram till en framgångsrik lösning. Inte heller trodde han att de mekaniskt gör mer av vad som fungerar och mindre av det som leder till frustration. Köhler odlade upproriska tankegångar tillsammans med sina gestaltkollegor. Och enligt dem besatt djuren avsevärt högre intelligens än människan tillskrev dem. Nu var det dags att bygga vetenskapligt stöd för denna heresi. Så här gick det till. Köhler satte en schimpans vid namn Nueva i en försöksbur tillsammans med en pinne. Utanför buren låg ett par färska frukter inom synhåll. Till en början försökte Nueva sträcka sig efter läckerheterna, men misslyckades. Efter en tids frustration synade hon pinnen, plockade plötsligt upp den och använde den som en skrapa för att komma åt frukten. Hon hade knäckt koden och gjorde om samma sak med allt mindre tvekan under påföljande testningar. Försöken var enastående. De övertygade Köhler om att Nueva inte enbart fumlat runt, utan rörelserna var målmedvetna och genomförda med avsikt. Hon hade tänkt ut en lösning och sen använt sig av den. Och ju mer han testade, desto säkrare blev han på att hela arten behärskade den här typen av insiktsbaserad problemlösning. Men det betydde inte att alla gjorde likadant. Istället hade de individuella styrkor och svagheter som ledde dem fram till egna lösningsstilar. Medan vågorna skummade in över Teneriffas stränder kartlade Köhler sakta men säkert en ny typ av inlärning. En sort som den framrullande behavioristiska skolan inte kunde förklara. Wertheimer teoretiserade att det fanns två sorters tänkande, nämligen produktivt och reproduktivt sådant. Produktivt tänkande innebar att lösa ett problem genom en ny idé. En kreativ och oplanerad respons på situationer man stod inför. Reproduktivt tänkande innebar att lösa ett problem baserat på tidigare upplevelser och kunskap. Receptbaserat eller utifrån tidigare trial and error. Studerade man bara lägre djur var det svårt att särskilja dessa problemlösningssätt. Och behavioristernas övertygelse om att människor och övriga arter hade samma basala beteendefunktioner gjorde att de missade detta. Men det här var bara början. Gestaltpsykologerna hade mycket mer att uträtta. Och inte minst Köhler kastade ett allt mer längtansfullt öga åt den nya fysiken. Tankar?
Ja, att det fortsätter på temat med att de krånglar till det på ett, på ett bra sätt.
Ja, det gör det.
Ja, men det är uppfriskande, men det är också så här, ja, man förstår att de fick slita och att det blev liksom, det var nog många som var upptagna med att göra de här enklare sakerna som gör att till slut så blir det som liksom, jag vet inte, överlever typ.
Ja, men jag måste säga att alltså gestaltpsykologin hade verkligen sitt moment i Tyskland, men även i Italien och Japan. Så det var inte som att det var en så här fringe-rörelse, utan det var snarare en europeisk rörelse.
Det var jävligt olyckliga länder också, med tanke på hur det gick där under.
Ja, det blev ju lite olyckligt sen, ja. Men det var en europeisk rörelse på det sättet kontra den här amerikanska rörelsen då. Och man sneglar ju lite på det här som pågick i USA. Bland annat det här med Thorndike, det har du inte heller hört. Men Thorndike tittade ju på olika typer av djur och tittade på om de hade insikt under inlärning.
Ja.
Det han såg när djuren gradvis lärde sig hur de skulle ta sig ut var att det var just gradvis. Alltså han observerade en S-kurva både hos katter och hos hönor som han tittade på. Så det var ingen så här sudden shift där djuret plötsligt listade ut mekanismen och sen liksom hade det på klart.
Ingen eureka och sen så...
Nej, det förekom inget eureka-ögonblick. Men Köhler, när han begav sig dit till Teneriffa då, och det sket sig med första världskriget och han blev tvungen att sitta där mer eller mindre akterseglade i 7 år, så höll han ju sig sysselsatt med det här med aporna. Det han gjorde då var att titta på det här med insikt, och han såg att i schimpanser så finns det en tydlig insiktseffekt. Att här hade han ju den här schimpansen som han höll på med, och det visade sig att hon hade verkligen ett eureka-ögonblick när hon insåg att använder jag pinnen så kan jag komma åt den här godbiten då som ligger bortom räckhåll annars. Och det teoretiserade gestaltpsykologerna då, att det fanns 2 olika typer av tänkande. Det ena var produktivt tänkande, det andra reproduktivt tänkande.
Ja, hur skulle den liksom, om man tänker så här att apan som sitter där och så inser den att just det, pinnen kan jag använda för att nå de här grejerna, att det är någon form av produktivt tänkande då. Hur skulle motsvarande se ut fast som reproduktivt tänkande? Vore det möjligt liksom att apan skulle komma till att ta den här grejen med pinnen på ett reproduktivt sätt istället för produktivt sätt?
Ja, alltså det skulle ju vara om den så här flailed wildly med pinnen liksom, och sen råkar peta till en frukt och frukten hamnar lite närmare och den flailar vidare och så sträcker den sig efter frukten och så får den tag på frukten och sen så vid nästa upprepning av testningen så håller den på att fäkta med pinnen fortsatt. Men den här gången så blir det liksom, den har kopplat ihop någonstans. Alltså det här fäktandet ledde ju till en bra grej sist, så att det känns lite mer likely att ägna sig åt fäktandet. Och rätt vad det är har den liksom fått fatt i frukten än en gång. Och så fortsätter man så här att den här fäktningen förkortas varje gång. Att det blir den här S-kurvan där också, där den till slut alltså relativt fort sticker ut pinnen och skrapar till sig frukten. Det är vad det här reproduktiva tänkandet hade sett ut som då.
Men nu blev det istället så att den grejade på och sen så bara, just det, nu kan jag använda pinnen. Och sen i liknande situationer, då var den jävligt snabb med pinnen.
Ja, exakt.
På något sätt är det väldigt... Det blir ett till sånt där exempel där hur vi intuitivt tänker att vi fungerar. Det här är ju så mycket mer i linje med det.
Ja, och jag tror också att man kände det, att ja, men här, alltså intuitivt så inser man att ja, men här är vi någonting på spåren, så att säga. Så det var ju definitivt någonting som stärkte gestaltpsykologin. Något annat som stärkte gestaltpsykologin var någonting som brukar kallas perceptual constancies. Alltså, säg om du kikar på den där kaffekoppen som jag drog som exempel tidigare. Alltså, när du tittar på den här koppen kaffe från olika synvinklar så ser den ju olika ut. Den ser ju inte likadan ut från alla håll. på samma sätt som typ, säg, ett fönster. Om du tittar på det ur 45 grader vinkel så ser det ju ut som en så här trapets. Mm. Och att vi förstår ändå att det här är samma fönster. Alltså vår hjärna gör den tolkningen trots att vi kommer från olika håll, eller hur?
Ja, exakt. Och även typ storlek. Alltså om den här kaffekoppen som jag faktiskt har framför mig, jag förstår inte hur du visste det. Och om den står här mitt framför mig så då uppfattar jag den liksom en viss storlek. Men det är inte så att jag, om jag skulle ställa den på ett bord liksom 5 meter bort, det är inte så att hjärnan bara, åh nej, kaffekoppen krympte.
Nej, exakt. Och det här är just den här perceptual constancyn då. Och det menar man då att ja, men det är svårt kombinerat med Wundts associationer och detta. Utan det är helt enkelt att vi har en helhetsform som vi fortfarande förstår och greppar och tolkar fram då genom att hjärnan aktivt bearbetar det här rådatat. Det är inte bara som att den passivt tar emot det. Men man gick ju längre, alltså i synnerhet Köhler så var ju väldigt inne på att kombinera gestaltpsykologin så mycket som möjligt med fysiken. Han pratade ganska mycket om fält, till exempel att man kan ha fält i hjärnan, hade han ganska mycket teorigångar runt omkring och att det kunde höra samman med alltså formuppfattningar. Han pratade om någonting som brukar kallas isomorfism. Som handlar om att det du ser utanför matchar någonstans det som händer i hjärnan. Så att hjärnaktiviteten matchar det som du uppfattar formmässigt. Så i det här fallet då med FI-fenomenet, om du ser två blinkande rektanglar då som håller på, så händer det någonting motsvarande i hjärnan så att säga. Och han hade lite olika experiment som han designade för att bekräfta det här. Han utförde framgångsrika experiment men blev kritiserad i USA för det här, och man designade likartade experiment. De kunde inte reproducera Köhlers resultat, så att de förmodade att ja, men det här var spiken i kistan för gestaltpsykologi. Köhler menar då att ja, det fanns olika saker som kan ha bidragit till det här och de hade inte testat det här definitivt, och det hade de faktiskt inte. Men det sket man i. För att man upplever att nej, men det här är färdigjobbat.
Det som har överlevt är väl mycket de här alltså, klassiska gestaltmodellerna och lagarna. Alltså liksom hur vi uppfattar, alltså mycket som har med perceptionen att göra då. Men är det något som vi ska gå in på nu eller något vi ska ta senare? Just det här med...
Vi kan väl absolut ta det nu. De formulerar ju flera olika så här lagar, alltså om vilka former vi uppfattar. Exempel på det där är ju den här närhetslagen. Alltså säg att man har prickar som ligger utströdda på ett papper. Är de här prickarna närmare varandra på ett ställe och närmare varandra på ett annat ställe också, att då uppfattar vi dem som två olika separata objekt.
Ja, men ja, precis. Alltså den principen. Och liksom att vi på olika sätt grupperar efter, ja, efter närhet, vi även kanske efter färg, efter form. Ja. Jag minns inte om det är en också form, men även att vi fyller i tomma linjer. Alltså,
ja. Det gör vi, att vi har en tendens att stänga olika typer av former. Så har man typ en fyrkant med en sida som har en väsentlig del av sidan som saknar det här strecket, så fyller vi automatiskt i det och uppfattar det ändå som en fyrkant. Också att vi fyller i så här, alltså det finns en så här kontinuitetslag kan man säga. Föreställ dig typ att två svärd ligger i kors, du vet, så här, alla ett vapen eller ett emblem liksom. Ett svärd ligger ju bakom, så vi ser ju inte, det ena svärdet syns inte i sin helhet, men vi tolkar det ändå som att det där är två hela svärd. Vi blir inte förvirrade av det här svärdet.
Nej, men exakt. Vi skulle ju lika gärna, alltså skulle vi se bara delarna, då skulle vi se ett helt svärd och så skulle vi se ett botten av ett svärd, sen som var trasigt och sen ett topp av ett svärd.
Alltså gestaltpsykologin blev ju avbruten 2 gånger. Första gången så var det förstås med första världskriget. Wertheimer, alltså han forskade och tog fram olika typer av verktyg för att liksom hjälpa the war effort. Köhler var fast där på Teneriffa. Oklart vad Kofka höll på med faktiskt. Men ja, det blev lite avbrutet i och med första världskriget. Sen så började de köra på forskarjärnet. Och sen så började den här antisemitismen gro i Europa. Den blir allt starkare. Och så småningom så blir de helt enkelt tvungna att fly till USA. För att det blir dåligare och dåligare förhållanden att leva under. Så att det blir liksom inte funktionellt.
många omständigheter som satte käppar i hjulen liksom, för utvecklingen av de här teorierna som redan var liksom, på ett sätt ganska marginella och inte kanske var i samklang med många andra riktningar. Så att det var verkligen så här mycket som påverkar, inte bara idéerna i sig liksom.
Nej, alltså grejen är den var ju inte marginell i Tyskland, men den var ju så här, alltså, om man tittar på, alltså USA dominerade ju psykologin och USA hade inte alls koll på gestaltpsykologi, så den var ju marginell i något slags så här globalt perspektiv, men inte i Tyskland. Men den blev ju ändå avbruten för att det var många av de här alltså högt uppsatta akademikerna som också hade någon typ av judisk härkomst, och de blev ju förstås väldigt illa åtsatta. Så de blev tvungna att fly. Och det är egentligen det jag tänker att vi ska röra oss över till nu.
Ja!
Andra världskrigets grymheter slet isär Europas innersta. Och med det gestaltpsykologin. Wertheimer, Köhler, Kofka och Kurt Lewin, en av deras doktorander, blev tvungna att fly till USA. Och plötsligt trampade de vatten i en flodvåg av behaviorism. Amerikanerna vurmade för perspektivets pragmatism och gripbarhet och hade ännu inte tryckts upp mot dess fatala begränsningar. Gestaltpsykologerna försökte sprida sina läror i det nya landet och författade flertalet böcker, men det var svårt. Deras hörnstensartiklar var på tyska. Och amerikanerna hade dessutom sedan länge övergett strukturalismen och Wilhelm Wundt. För dem var gestaltpsykologernas revolt alltså irrelevant. Gestalterna kritiserades dessutom för att deras teorier beskriver fenomen snarare än förklarar varför perceptionen fungerar som den gör. Vad har gestaltteorin för värde, frågade man, om den inte kan förklara de bakomliggande orsakssambanden? Samtidigt nådde rörelsen både sin kulmen och ruin hemma i Tyskland. Vissa kollegor hade kunnat stanna hemma. Och i vissa fall hittade de ett sätt att arbeta även under naziregimen. Men resurserna var inte de samma och doktoranderna få. Andra länder, som Japan och Italien, fortsatte arbeta med gestaltpsykologin. Men själva motorn i denna kreativa satsning stannade sakta. Kanske var drömmen förlorad. Men frön av den grodde ändå i sina skrymslen. Gestaltpsykologin blev nämligen en föregångare till dagens kognitiva psykologi. Och den kom även att influera Gordon Allport, som reste till Tyskland innan kriget och stötte på gestaltpsykologerna. Det var efter dessa ungdomens resor som han kom att grunda personlighetspsykologin. Och även Abraham Maslow lät sig inspireras av tyskarna innan han så småningom deltog i grundandet av den humanistiska psykologin. Dessutom skulle Kurt Lewin, som följt med grundarna från Tyskland, ta sig väl i det nya landet. Det förödande krigets fasor väckte nya tankegångar och man förundrades över den grymhet nazisterna hade varit kapabla till. Bland annat detta fick Lewin att börja studera ledarskapsstilar och gruppdynamik. Och därtill utveckla en fältteori. Och allt detta lade faktiskt grunden för den moderna socialpsykologin.
De bidrog med mycket trots allt.
Ja, det gjorde de. De hade ändå någonting på gång och det växte fram väldigt mycket i Tyskland och det fanns flera tyska psykologer som jobbade på att formulera något slags tankesystem runt gestaltteori. Och det var pågående, det var inte någonting som hände med en gång utan det byggdes på och på. Och det skedde egentligen ganska mycket i slutskedet av hela det här med kriget och så att det fanns vissa som kunde på något sätt samexistera med nazisterna och ändå bedriva någon typ av forskning, men de var ju ganska kuvade ändå. Alltså det funkar inte riktigt, men de var ju inte judar så det gick ju av det skälet typ. Det blev ändå så att man hade inte medel på samma sätt som förut. Man hade inte heller lika många doktorander som kunde fortsätta forskningen. De som hade doktorander, doktoranderna bytte ofta till andra typer av fokusområden sen när de var klara. De här grabbarna grus som drog till Amerika, de satt på ganska små universitet som hade mindre medel och kanske inte lika mycket doktorander de heller. De skrev ganska mycket böcker om gestaltpsykologin och gjorde en ansats att sprida det här i Amerika, men det var av olika skäl då, som det inte riktigt föll godgjord. Ett av dem är att amerikanerna blev ganska övertygade om att gestaltpsykologi handlar mest om perception, och det gör det inte. Det är bara det att det var det man attackerade för att det var det som var aktuellt i och med Wundt.
Ja, just det.
Utan egentligen så var de intresserade av kognitiva processer överhuvudtaget. Och en annan grej så var ju att Wundt var ju passé i Amerika redan när de kom, så att det de attackerade och rebellerade mot, det var ju inte heller aktuellt i USA. Och sen var det den här språkförbistringen också, att det var så här, ja men de har skrivit massor med bevingade ord på tyska och amerikanerna förstod inte tyska.
Nej, precis. Mycket som liksom spelade in i det.
Alltså det gestaltpsykologin blev mest kritiserad för, så var ju det här att man uppfattade att deras modeller var mer beskrivande än predictive. Vad heter det på svenska?
Alltså att de inte förutsa saker liksom.
Ja, exakt. Utan de bara beskrev things such as they are. Det var lite annat sånt här att, jag menar, att det var inte ett enhetligt system. Det var inte tillräckligt beforskat. Men grejen var ju det att det var ju under uppbyggnad. De jobbade ju aktivt på det tills de blev ganska abrupt avbrutna. Men däremot så blev ju, alltså den här Kurt Lewin, han blev ju en jättestor grej i USA. För att han började forska bland annat på gruppprocesser och lite mer med så här ledarskapsstilar, och det slutar faktiskt med att han börjar betraktas som grundaren av socialpsykologi, och han utvecklar faktiskt en fältteori som ju har ett stort släktskap med gestaltpsykologin, och många av de här tidiga socialpsykologerna så var väldigt inne på fält faktiskt.
Ja, och vad hände då? För då blev det liksom att de tog det här som var ganska tung forskning på ett sätt och gjorde det mer till något som var applicerbart på, alltså i praktiken, typ på sociala grupper eller på organisationer, men också då där det kanske inte räckte så jäkla bra med behaviorism eller liksom med bara beteende och sånt man kan se, utan där det blev liksom, där behövdes det faktiskt någonting.
Och, ja, det tror jag. Plus att jag tror att du vet, efter kriget så var det dels att man började titta väldigt mycket på socialt, alltså så här, för att man var chockad över att nazisterna hade kunnat göra de förskräckligheter som de faktiskt hade gjort. Så man började titta väldigt mycket på gruppprocesser av det skälet också. Och det utvecklades ju mer och mer under de här kommande årtiondena, samtidigt som behaviorismens begränsningar blev väldigt påtagliga. Så det blev liksom flera effekter där som samverkade. Och kognitiv psykologi, som ju växte fram i och med kognitiva revolutionen, de tog ju faktiskt idéer som scheman och prototyper, och det som också var värdefullt enligt åtminstone vissa kognitiva psykologer så är det här att man såg att illusioner kan hjälpa oss att förstå hur visuella systemet arbetar, till exempel hur hjärnan arbetar. Alltså de illusioner blev ett verktyg för att kunna urskilja och greppa olika typer av hjärnfunktioner.
Och det var något som kom mycket från gestalt liksom forskningen också?
Ja, med start i det här fi-fenomenet kan man säga.
Ja, just det.
Det är åtminstone 5 områden som har påverkats av gestaltpsykologin. Och sen så kommer ju den här gestaltterapin som jag får förmoda åtminstone namnmässigt har blivit inspirerade av det som för sig gick i Tyskland under tidigt 1900-tal. Jag tänker att vi börjar närma oss slutet på avsnittet.
Ja, men jag tycker det var kul att lära sig lite mer om det, för det är som sagt, det är som att man bara stött på liksom lite kanten av det, och både fascinerande hur det började liksom, hur i framkant de var och hur liksom hur tätt det var sammanbundet med typ fysiken och så. Det tyckte jag var jätteintressant att lära mig om lite, men sen också så här, att det har påverkat många moderna inriktningar. Ja, jag vet inte. Det är fint att gå tillbaka och liksom höra lite och lära sig lite mer om de här förgrundsfigurerna. Så jag tyckte det var jättekul. Och det var kul att prata lite med dig om det igen också. Det var som länge sedan jag var med i ett av de här samtalen. Så att det var, ja.
Jag tyckte också att det var roligt. Alltså jag känner mig dock lite frustrerad över att gestaltpsykologerna inte fick fortsätta. För att jag tycker att det känns som att det berör så mycket om så här vetenskapsfilosofi och sånt här som man har hört annorstädes. Alltså det fanns ju väldigt mycket så här holistiskt tänk inom fysiken också. Det känns som spännande att det pågick i psykologin och sen så bara tappar vi det för att krigen och sen så var det liksom finit. Och så jag är lite så här, tycker att det är kul, men det känns också frustrerande att det inte fick fortsätta medan det hade liksom full styrka så att säga. Men ja, it is what it is. Med det så vill jag tacka dig Jonas för att du återvände till Sinnets historia och köra ett litet instick.
Ja, men tack för att jag fick hänga med.
Och jag vill också säga tack till dig som lyssnar. Och till nästa gång. Hej då.
Hej då.